En podcast från Sportbladet. Let's pretend! Let's pretend! Let's pretend we score the goal!
Då hälsar vi hjärtligt välkomna återigen till Sportbladets Premier League-podd. Mitt namn är Patrik Syk. Med mig har jag, som vanligt då, Kalle Karlsson. Välkommen in i värmen.
Ja, tack. En vecka i frysboxen.
Mm. Man vaknade dessutom upp till full snöstorm i morse. Det var lite jobbigt faktiskt. Jag kände att det blev mentalt knäckande.
Ja, det har varit mycket lurig den här våren måste jag säga. Det har varit, man har liksom fått hopp om att våren ska komma ganska många gånger. Men den har liksom varit seglivad den här vintern. Mm. Och jag kan meddela att det också påverkar den svenska försäsongen här hemma.
Det gör det, va?
Om vi inte snackar Premier League utan Baconligorna här hemma så... får man anpassa sig ibland när det är kallt ända in i mars.
Men det är inte riktigt så illa som när man ska kvala upp till ettan, va? I slutet på november. Om man tvingas...
Och det är trafikkaos.
Och det är trafikkaos.
Nej, inte riktigt så illa. Det tror jag var en sån här once in a lifetime-grej.
Vad var klockan när ni spelade egentligen?
00:20 sparkar vi igång.
Ja, det måste vara någon slags världsunikt avsparkstid tror jag.
Ja, alltså Barcelona startade igång en sån match en gång i La Liga och det var ju något bråk om av liksom någon dag då och att det här var när Ronaldinhos första säsong i Barcelona, den här säsongen 2003-2004 och det var ett bråk om vilken dag de skulle spela. Och det liksom, de har sagt att nej, men ni måste spela då. Barcelona ville ju inte spela då för att de hade någon Europamatch eller någon annan, något annat åtagande. Och då slog de bara fast att nej, men då spelar vi den dagen. Men då startar vi matchen 00:10 eller något sånt där. Eller 00:01 eller vad det var.
Ja,
något
precis.
Sånt.
Tänk vad man får lära sig om man rattar in Sportbladets Premier League-podd.
Ronaldinho gjorde ett helt otroligt mål i den matchen också. Drog någon försvarare, drog ett skott från 25 meter stenhårt ribba in.
Alltså jag tänker mig att om man ska spela mitt i natten ska man ha brassar med sig. Det känns som att det är nattdjur.
De trivs väldigt,
de trivs på natten. Jag vet inte varför det är, men det är någon slags konstig fördom man har. Men det känns lite så.
De är väl uppfödda med nattlivet i Brasilien. Det känns som
ja,
att
precis,
det är...
man ska inte ha med sig tyskar liksom. Tyskar är så tidig avspark på dem.
Är det så?
Ja, jag känns som det. De står uppradade på led klockan 07:00 redo. Att ta sig an dagens uppgifter. Hur det ska vi göra här också. Vi får väl börja med ja, men helgens stormatch får vi kalla den. Manchester City mot Liverpool. De kryssade i en av årets mest underhållande matcher får man säga. Det bjöds på bländande anfallsfotboll ända fram till sista sparken. För jag vet inte om jag har sett så mycket öppna, klara målchanser brännas i en och samma match tidigare.
Kanske inte under sista 20-25 minuterna i alla fall i en match av toppkaraktär den här säsongen. Nej, det var några helt horribla chanser som brändes. Och, jag vill försvara Raheem Sterling där faktiskt. Hans miss från första halvlek var ju faktiskt inte så mycket miss snarare än att han faktiskt blev undanskyfflad och skulle ha haft en solklar straffspark. Och det hade varit svårt att inte visa det röda kortet i det fallet. Å andra sidan, målchansutvisning nu för tiden, då är det ju om man bedöms försöka spela på bollen, då ska man inte bli utvisad. Men då är frågan, försökte han verkligen spela på bollen där? Det är en fin bedömningssak att göra, för att han är ganska långt ifrån att nå bollen.
Om man känner domare rätt så hade de nog tagit chansen och utnyttja den nya regeln.
Det tror jag också.
Här, så att
det
han hade nog inte fått rätt.
Nej,
för att domare gillar ju att visa att de har läst på nya grejer.
Precis. Det finns ju mycket att säga om den här matchen. Först och främst kan man säga så här att Liverpool ska ju vara besvikna. För de hade en jättechans att plocka 3 poäng här och sätta sig i en väldigt bra situation när det gäller slaget om topp 4. De har lägen att avgöra och the game was there for the taking, som man brukar säga. Sen var det ju inte på något sätt orättvist att det slutade 1-1, utan det var väl ganska logiskt.
Alltså
det
hade kunnat, du hade kunnat bli 2-3 mål till åt båda hållen,
ja,
liksom sådär.
Precis, så det var ganska logiskt att det blev oavgjort till slut. Med det sagt, så du sa underhållande, ja det var underhållande. Och det var underhållande på det sättet som jag tror att det blir om Pep Guardiola liksom startar med hela sin offensiva arsenal. Sätter Jaja som ensam defensiv mittfältare och Liverpool kommer ju aldrig liksom bli ett lag som håller igen. De kommer ju alltid försöka. Sen kommer de inte alltid lyckas. Det är ganska ofta de misslyckas med att få till det offensivt. Framförallt mot sämre motstånd. Men de kommer ju alltid försöka. Det känns inte som att de kommer gå in med en defensiv strategi i matcher under Jürgen Klopp. Och ja, då blir det ju så här. Två lag som verkligen är framåt. Jag tycker det är häftigt vid 1-1. Det är väldigt många lag och väldigt många ligor som hade stängt igen i det läget. Ja. Och liksom säkrat, nu är det safe. Okej, nu drar vi ner lite på risktagandet. Inte i den här matchen.
Nej.
Det var liksom bara fortsätta blås på. Och alltså det här, när det blir böljande spel med kontringar, när det står 1-1 20 minuter kvar i en toppmatch som är väldigt avgörande för slaget
och där all, då blir det ju och där all kvalitet finns på varsin sida av planen. Alltså City har ju väldigt lite kvalitet försvarsmässigt och det har ju Liverpool också. Jag menar, du har ju två defensiva mittfältare på planen. Det är Emre Can och Yaya Touré.
Ja.
Och det är ju inte två defensiva genier.
Nej.
Någon utav dem.
Det är däremot, försvararna är inte speciellt bra defensivt heller, nej, som är på planen.
Och det är ytterbackar som ska bomba långt upp och vara understöd till mittfält och anfall egentligen. Och sen så har du all kvalitet, alla stjärnor finns i front trean hos båda lagen liksom.
Ja.
Så att, ja, det är rätt så.
Sen tycker jag att det var lite alltså brist på kvalitet under de här 25 minuterna också, för det var otroligt mycket slarv som öppnade för de här alltså omställningarna hela tiden. Det var liksom enkla misstag från båda lagen och de var så jäkla trötta för de hade pressat båda två i 70 minuter. Alltså Sané var ju extremt trött alltså. Han gick på knäna och det kändes som att han liksom,
ja, han har inte riktigt fått den här grundträningen för det här.
Nej,
kändes det som.
Nej, kanske. Samtidigt så, ja.
Man såg en Raheem Sterling, han, för ett par säsonger sedan hade inte han heller orkat.
Mm.
Han hade en väldigt tendens att krokna, även förra säsongen, alltså efter 70 minuter.
Ja, just det.
Då orkade han inte ta de här maxlöpningarna längre som ju gör honom till den spelaren som han är. Men det gjorde han ju faktiskt under hela matchen. Nu i söndags tycker jag.
Den som orkar var ju Gigi Wijnaldum.
Ja, han är ju ett fysiskt praktexemplar får man säga. Lallana däremot han var också rätt trött när han skulle slå in. Han var helt öppen. Han har ju bett om ursäkt till och med till sina lagkamrater för det. Det var ju den största chansen.
Så var det.
Det var ju färdigt mål. Ja. Det var ju ett fantastiskt anfall.
Ja, ett helt otroligt uselt försvarsspel av John Stones också, vilket är det är svårt att liksom förklara situationen här i, men alla har ju förmodligen sett matchen så lyssnar på podden.
Han släpper Firmino helt och hållet.
Han kliver bara rakt fram som mittback i det läget. Bara lämna sin position och kliver fram på en spelare som i det läget är i princip ofarlig, eller man måste i alla fall värdera vem som är farligast. Han går, kliver bara rakt fram och lämnar. Det blir helt tomt i mitten.
Ja.
Och när han gör såna där grejer någonstans, då blir man ju, ja, man blir, för det första blir man ju gråhårig, för det andra så börjar man ju fundera, kommer han någon gång att lära sig? Ja, han har fantastiska kvaliteter som mittback med sin uppspelsfot och sin grundteknik och sin bolltrygghet. Men när han gör såna här helt horribla saker i försvarsarbetet, då blir man ju ändå så här, kommer han någon gång att bli den där försvararen som är trygg defensivt?
Nej, och vad behöver han för att bli det då? Är Guardiola rätt tränare att plocka fram det ur honom?
Det börjar man ju fundera på i så fall, för att det som är, och där har ju Guardiola en poäng, att det är svårt för John Stones att spela försvarare i Manchester City. Och det är svårt för försvararna under Guardiola, oavsett vilket lag han är, att spela försvarare. För du blir utlämnad i hans spelidé liksom.
Ja.
Och du ska spela med hög risk. Så det är klart att du kommer göra misstag sett över en hel säsong. Alltså så är det ju, det gör ju alla.
Såg du för övrigt när Caballero valde att vid ett tillfälle, för Liverpool stod verkligen färdigt i pressen. Han hade alternativ att spela ut den till John Stones rakt ut, eller till, vem var det nu som spelade vänsterback?
Clichy.
Clichy, ja. Men där stod Mané redo att liksom sprinta på honom så fort bollen skulle spelas ut. Så han såg det och valde att skicka iväg den och han spelade den ut över sidlinjen. Och Pep blev galen! Han står och pekar ner mot Clichy. Spela ut den, spela ut den, spela ut den. Men jag menar, Clichy står ju själv och är livrädd.
Ja, jag får på bollen. Ja.
Han vill inte ha den bollen.
Ja, det är galet,
alltså, Mané
det.
Står alltså 15 meter ifrån honom, i startgroparna.
Med hans snabbhet
med den,
också.
Med den snabbheten, han kommer ju vara, när bollen väl når Clichy,
då
kommer han vara 2 meter ifrån honom liksom. Högst. Och han är riktigt bra på att sätta den pressen och vinna den bollen. Och Pep är vansinnig på att Caballero tar det beslutet och skickar iväg den när han ser att det inte finns något sätt att spela den kort. Jag förstår inte hur han tycker att han ska vinna.
Han är låst i det där. Det är klart, lyckas du spela ut så har du ju vunnit. Men,
nu tappar de med bollen för att han spelar ut över sidlinjen för att det var ett dåligt uppspel. Men jag menar, det är bättre att Liverpool har ett inkast vid mittlinjen ungefär än att Clichy tappar bollen en meter utanför straffområdet till Mané.
Ja, så är det ju. Så är det ju. Så att det är klart, de får ju inte alltid de mest tacksamma situationerna som försvarare. Och det gäller ju John Stones också. Men för att återgå till din ursprungliga fråga. Är Guardiola rätt tränare? Nej, jag tror att John Stones skulle behöva en defensivt lagd tränare för att förbättra sina defensiva färdigheter. Då skulle han bli mer komplett som spelare.
En säsong under Pulis.
Ja, varför inte? Alltså, nu kanske det är lite tar det till extremen, men alltså säg att Mourinho skulle få jobba med John Stones, så tror jag att han skulle kunna förbättra sitt positionsspel.
Så är det helt säkert. Som sagt, Lallana ska ha bett om ursäkt till sina lagkamrater efter den missen. Frågan är ifall Agüero kanske borde gjort detsamma.
Ja, det är lite svårare läge såklart.
Ja, men han har några stycken.
Jag tänkte på tilläggstid, eller?
Ja, det är det tilläggstid då när han får... det är på volley där han ska slå in den bara.
Ja, det är klart han ska få den på mål, men... det är en sån där som man ser.
Nej, det är inte lika, det är inte lika som Lallanas. City Liverpool. Liverpool har nu alltså, det är det som är den stora frågan här, det har varit som diskussionen. För om man tittar på Liverpools spelschema framöver, så är det alltså, man har mött alla topplagen, alla, det är Everton man har, och det är nästa match, och det är liksom derby på hemmaplan. Det är ju verkligen nyckelmatch. Men sen är det alltså Bournemouth, Stoke, West Brom, Palace, Watford, Southampton, West Ham, Middlesbrough man har kvar att spela. Och i normala fall ett lag som ligger där Liverpool ligger. Man har gjort en jättebra säsong på jättemånga sätt. Man har framförallt vunnit väldigt många av de här stormatcherna. Så skulle man tycka att det här vore ett väldigt bra utgångsläge. Men frågan är ifall det är det för just det här laget. Eller ifall det rent av är så att det här är en mardrömsvår som väntar.
Alltså, ja, de är bra i toppmatcherna. Men jag tror att om du tittar på poängsnittet, om du ändå tar alla toppmatcher och alla andra matcher, så tror jag i alla fall att det är ganska likvärdigt. För det är ju flera kryss i de här toppmatcherna. Och de förlorar inte så ofta annars ändå. Så jag vet inte, nu har jag inte räknat ut det. Men jag tror att hade de fått välja nu här och ha det här schemat, eller ha kvar Manchester United borta, Chelsea hemma, City eller Arsenal borta, så hade de ändå valt det här. Någonstans
också,
så men... tror man ju att de ska liksom klara av de här motståndarna. Men det är klart, det finns ju en någonstans en risk här i att dels så känner man trycket i de här matcherna, och dels så har man den här förmågan att underprestera när man möter lag som är sämre på pappret.
Det som jag tror som faktiskt kommer vara till deras fördel är att det som de har haft svårast mot, det är de här lagen som kämpar nere verkligen i botten, som är där för att kriga till sig en poäng. Här har du lag som egentligen inte kommer att ha speciellt mycket att spela för.
Nej.
Och det är klart att det man har haft väldigt svårt för är ju de här lagen som kliver ut med en jävla inställning och är alltså taktiskt väldigt, väldigt på tårna. Och det är frågan fallet, ja, men du vet, ett Crystal Palace som kanske kommer vara säkra med 4 omgångar kvar, kommer göra det. Ja, vi får se. Men det är i alla fall intressant läge, för att det är ju ett spelschema som alla de övriga topp 6-lagen hade älskat. Men frågan är om Liverpool verkligen gör det. Arsenal går vidare på. Vi får mycket frågor. Folk som vill att vi ska prata jättemycket om Wenger och Arsenal, och så finns det många som inte tycker att vi ska prata alls om det. Men det är ju helt omöjligt att lämna den klubben omnämnd i läget som är just nu. Inte minst med att alltså scenerna i helgen, och då tänker jag framförallt på de två flygplanen, Kalle. Det här är ju någonting som är, jag tror, första gången i världshistorien. För det som inte såg, så var det alltså så, man mötte West Bromwich på The Hawthorns. Och först kom det ett flygplan som deklarerade Wenger out. Det visste vi skulle flyga. Vi hade sett det i pengainsamlingen. Det var ju allmänt känt att det skulle flyga. Så en sån banderoll. Men sen, bara några minuter efter, så dyker alltså upp ett andra plan med In Wenger We Trust. Och det säger ju någonting om den mest bizarra fanskaran, i alla fall i engelsk fotboll. För Arsenal, det är något väldigt speciellt där alltså. De är lite ambivalenta inför sin demontränare.
Men har man rönt ut här om det verkligen var Arsenal-fans som flög det sista planet? Eller kan det vara Tottenham-fansen som flög det för att han ska stanna?
Nej, men då hade de väl skrivit något. Då hade de ju liksom låtit det bli känt att det var dem, för att liksom skicka en pik liksom. Och ungefär som när Liverpool-supporterna vecklar ut när David Moyes är football genius bandrollen. Det vill man ju, man vill ju visa att man vill ju liksom plocka den poängen,
ja,
i sådana
jo,
fall.
Ja, så är det ju. Då hade det varit något, någon Tottenham.
Nej, men jag tror att det finns liksom starka falanger på båda sidor där. Även att Wenger out-falangen är mycket mer högljudd normalt sett. Med hela fan-tv och så vidare.
Ja, men så är det ju. Och alltså den här anhängarskaran som man har haft och som har blivit mindre och mindre, den har ju knappt fått luft de senaste halvåret. Nej. Upplever jag. Den har ju kvävts i all kritik som har riktats mot Wenger. Jag blev förvånad över att det ens fanns tillräckligt många för att skicka upp ett finansierat plan upp i luften.
Det är ju fortfarande så, det kommer ju rapporter ifrån Emirates att varje gång så utbryter det väldigt mycket diskussioner på läktaren när någon vecklar ut en anti-Wenger banderoll eller en flagga eller skriker någonting, så blir det, det är många som reagerar mot det på läktaren just.
Men är de för Wenger eller är de just emot fenomenet att man går emot tränaren som leder laget här och nu? Förstår jag menar?
Precis. Nej, men det är väl det kanske snarare.
Man behöver inte
vara
av uppfattningen att man tycker att han ska stanna för att man inte gillar att fans går emot det egna laget.
Nej.
Men det var ju speciellt med två plan i luften.
Ja, jag tror aldrig humor. Det har hänt innan att det sker en argumentation
uppe i luften
bland molnen.
Ja.
Jag tycker det är fantastiskt roligt.
Det är tre planer nästa.
Ja, det kommer ett neutralt också så här.
Ja, eller bara ett svar ja. På liksom replik.
Stoppa användandet av flygplan i fansdiskussioner.
Ja, just det.
Och strax efter då så kom det också rapporter om att Arsene då har förlängt med antingen ett eller två år. Han sa ju själv att han har bestämt sig direkt efter. Jag vet hur min framtid kommer se ut. Jag vet vad jag kommer göra, sa han. Jag kommer meddela det när rätt tillfälle ges. Och det är klart att det var inte rätt tillfälle efter att ha förlorat med 3-1 mot West Bromwich. Och det är alltså tredje 3-1-förlusten i rad på bortaplan för Arsenal. Och det är klart att det var mot, det är väl Liverpool mot Chelsea och nu mot West Bromwich. Så det var ganska tufft motstånd ändå. Men det är något som Arsenal-supportrarna inte kan acceptera. Förstås. Med den klubben man är. Och om vi nu ska tro på de här rapporterna, Kalle. Får du ihop det här?
Nej, jag får inte ihop det alls. Och jag har ju varit av den uppfattningen. Jag har känt, min magkänsla har varit hela tiden att kontraktet går ut, nu är det dags för han att lämna. Och han kommer till slut här och inser det själv att det är dags att sätta punkt nu. Ja, det blir inte någon fanfar när han går. För att säsongen slutar inte som sessionen hade förtjänat att avslutas med att de lyfter en ligatitel. Men jag hade ändå känslan av att han vill ändå känna sig uppskattad när han sitter på den där stolen. Och det har han inte, kanske, det har liksom nått fram till honom. Men om han nu har bestämt sig för det här så går han helt emot all rim och reson, tycker jag. Alltså, han har ju ett så fint arv att lämna över i den här klubben. Han har gjort så mycket för Arsenal genom åren. Jag tycker att skulle han gå nu, då skulle han ändå bli hyllad och sådär. Men han verkar ju tycka själv då att han är den bästa personen för att leda den här klubben fortfarande. Samtidigt kommer det ju uppgifter från Bild här om att Thomas Tuchel då från Dortmund har blivit kontaktad. Och det är väl inte så konstigt att de kontaktar honom. Nej. Det måste de ju göra eftersom deras huvudtränare i nuläget funderar över framtiden. Men ja, jag blev väldigt förvånad när de här uppgifterna kom om att han skulle...
Det är inga bekräftade uppgifter.
Nej, inga bekräftade uppgifter. Säga.
Men det har liksom rapporterats om det med London-journalister som ursprung. Och det är klart att de brukar ha rätt så bra koll på vad som händer.
Ja. Men vad liksom... Hur tänker Karn liksom?
Jag tror så här. Jag tror väldigt mycket. Jag tror han dels är besatt av Arsenal. Alltså han har levt den här klubben i så många år, han har byggt upp det här, allting. Allting har ju handlat om honom i 20 år här nu, och jag tror han älskar klubben. Jag tror verkligen han vill det absolut bästa för Arsenal, och han är väldigt bekymrad över att vad som ska hända när han lämnar. Han är ju en kontrollmänniska dessutom då, så att jag tror att han litar inte riktigt på att det ska... blir bra när han lämnar, utan han vill lämna efter sig någonting som är så pass bra att han kan känna att någon annan kan komma in och föra bara det här vidare utan att det blir liksom en, ja men du vet, Liverpool med Souness på 90-talet eller en David Moyes Van Gaal, du vet, att under flera år att man verkligen tappar så mycket anseende. Ja. Men
då är det intressant här, skulle de missa fjärde platsen, då kan man ju argumentera för att de redan har tappat fästet, ja, som klubb, och att man har tappat den här ställningen med att vara en klubb som prenumererar på Champions League-biljetter. Då är det väl verkligen, verkligen, verkligen dags för någonting nytt.
Mm.
Om inte annat så är det väl verkligen dags nu. Och nu ligger de ju faktiskt ganska skrynkligt till. Och som sagt, jag sa det här för några veckor sedan, jag tror att det kan bli den här gången som Arsenal står utanför.
Mm.
För just för att det har varit så mycket nu kring spelare, Sanchez, och det har varit mycket orosmoment runt omkring.
Ja, vi har fått en fråga här från Jennifer Eriksson. Vad är orsaken till den dåliga stämningen i laget just nu? Varför orkar ingen av spelarna bry sig? Beror allting på Wenger? Alltså hur mycket smittar det av sig, tänker du? Det har varit mycket kontraktdiskussioner, det har varit mycket osäkerhet kring Wenger, det har också liksom, alltså det missnöjet på läktaren, resultat som inte har gått vidare. Alltså
allting faller ju tillbaka på Wenger till slut,
ja.
Det gör det. Det är där det börjar och slutar, och jag kan inte säga att det hade sett ut så här om Diego Simeone hade suttit i den där stolen nu. Så då kan man ju säga att ja, det beror på Wenger. Jag pratar ofta om det där, när du är inne i en ond cirkel, då är det svårt att bryta sig ur den. Och just nu är Arsenal inne i en ond cirkel med att Sanchez, det är liksom de grejerna som var runt honom här i januari och så vidare. Förluster radar upp sig. Spelare tappar tron på det de gör. Det går ännu sämre resultat. Och då är man inne i det här, den här onda cirkeln. Då tror man inte på någonting av det som det som funkade förut funkar inte längre. Och då börjar man bli osäker. Och då kommer de där matcherna där jag tror att man vill mycket, men man får inte ut det heller. Och det är inte det att de inte vill gå 100%, men jag tror att alla kan se runt omkring att det blir inte den där extra frenesin i matcherna.
Sen så känns det som att det som har sett ut som en väldigt stark trupp känns nu som en väldigt svag trupp, för att framförallt det centrala mittfältet inte har kommit upp i nivå. Granit Xhaka har inte funkat. Jag tycker att Coquelin har liksom inte funkat så länge Cazorla har varit borta. Den kombinationen var ju annars ganska framgångsrik. Coquelin, Cazorla. Men Cazorlas skada har man ju liksom inte lyckats ersätta centralt där. Men vad säger du om truppen just nu och kvaliteten?
Nej, den är inte tillräckligt bra. Alltså, om man tittar på, det är för många spelare den här säsongen som har stagnerat. Om man tänker på Theo Walcott, om man tänker på Oxlade-Chamberlain, om man tänker på Nacho Monreal, om man tänker på Granit Xhaka, om man tänker på Francis Coquelin, om man tänker på Iwobi. Det här är inte ens spelare som är unga längre. Man kan inte säga att ja, men de är unga och de liksom... Ox, vad är han? 93.
Mm. Det är något sånt,
24 år liksom. Jag ska kolla upp det bara för att jag ska vara... Men jag är rätt säker på det. Vad är Ox 93? Ja. Vad liksom... Det finns ingenting att skylla på längre när det gäller... såna här spelare. De skulle ju vara färdiga stjärnor vid det här laget. Det är de inte. De har stagnerat. De har gått bakåt till och med. Och det i Oxfall har han kanske inte gått bakåt. Det är mer det att han stagnerade och sedan inte blivit så bra som man hoppades på att han skulle kunna bli. Men det innebär ju att ja, de har Sanchez och vad har de mer egentligen? Koscielny, ja, han är en bra mittback. De har Sanchez som är en riktigt bra spelare, ja, men som har huvudet någon annanstans den här våren. Och de har med sig Özil som är bra när han känner för det. Det är det Arsenal har i dagsläget.
Ja.
Det är inte mer. Bellerin tycker jag är en bra spelare, men han har inte heller varit så bra den här säsongen som han var förra året.
Och frågan är nu då, jag menar, stannar Sanchez i sommar oavsett om Wenger blir kvar eller
nej,
inte?
Nej, jag tror att han kommer lämna oavsett.
Svårt att se det, va?
Jag tror att han kommer lämna oavsett.
Finns en stor risk att Özil lämnar också?
Ja, det finns det.
Barcelona drar i Bellerin som ju
är fostrad där.
Är fostrad där, alltså, man vet ju hur det brukar gå.
Man du är skrattar.
Lite, men man, det är ju lite så. Man ska inte måla fan på väggen. Liksom, men det känns ju som vi har hört det här förut. Liksom. Dessutom har man Manchester City, man har derby mot Spurs kvar, man har Manchester United kvar, man har Everton kvar. Alltså det,
ja, det är tuffa matcher kvar. Det, och det, jag kan inte se att de skulle kravlas ur det här med det schemat de har kvar, men så
ja. Det är, alltså,
större under har ju skett den här säsongen, men
ja, verkligen, och om det är någonstans som Arsenal ska plocka fram det här nu som de har gjort så många vårar tidigare, så är det ju nu. Och löser man det här, ja, då måste man också ge det till Wenger, för att det skulle faktiskt kunna vara så att nu är det ett landslagsuppehåll, det kommer gå ett par veckor, man får chans att ladda om, man kommer komma rakt in till ett stekhett möte med Manchester City, ett måste vinna,
ja.
Och får man ett bra resultat där så finns ju chansen att man kan liksom få igång det här igen och rädda den där fjärdeplatsen.
Som man alltid
liksom
gör.
Som man ju alltid gör.
Ja, samtidigt så någon gång spricker de där sviterna också. Det är det som är grejen. Och någon gång så, ja, då gör man den där, trampar man på den där minan och står utanför Champions League, vilket det skulle innebära i det här fallet. Och ja, min känsla är att det blir...
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
På andra håll så kan vi konstatera att Manchester United vinner även utan Zlatan.
Ja, jag trodde väl också att de skulle kunna tämja Borough på bortaplan. Jag tycker att det har varit lite skakigt där.
Ja, det har ju varit det, minst sagt. De har ju sparkat Karanka.
Det enda som egentligen talade för att de skulle vinna här, det var ju just tränarbytet. För att då brukar det bli en effekt av det.
Ja, precis.
Men ja, jag såg inte den matchen, men jag förstår så var det väl mest action efteråt i spelartunneln där.
Ja, precis. Det var lite stök.
Ja.
Jag har inte helt läst in mig på vad det var som hände. Men,
nej, inte
jag
heller. Det var inga pizzor som flög i alla fall.
Men som sagt, Middlesbrough, ja, jag vet inte, de sparkade Karanka. Jag vet inte, de försökte, det är ett desperat försök att försöka rädda det här sjunkande skeppet liksom, men... Efter att ha sett stabila ut bakåt i alla fall så känns det ju som det finns någonting kvar i det här laget att hänga upp någon slags tro på den här våren på. Utan vi kan väl, om det inte blir bättre än så här så får vi skriva av dem. Helt klart. Vi kan också konstatera att Tottenham vinner utan Harry Kane. Visst ligger på hemmaplan, men ändå ett ganska tufft Southampton. Det är ingen lätt match liksom att bara ställa ut skorna när man saknar sin bästa spelare. Men 2-1, mål från Christian Eriksen och Dele Alli.
Mm.
Förstås, Young Player of the Year igen.
Ja, han har ju ett fantastiskt målsnitt. Och han, man säger att Frank Lampards siffror kommer aldrig att någon att slå. Men är det någon som ska göra det så är det väl Dele Alli om han stannar i Premier League i närmsta 13 åren här. För att han snittar ju, han kommer ju komma upp i år på, om han fortsätter så här så kommer han upp närmare 20 mål. Mm. Vilket är en fantastisk siffra. Fantastisk siffra från mittfältet att göra det. Då har han inte slagit straffar heller fram till nu.
Nej, det var ju straff i för sig då i helgen.
Ja, precis. Men fram till nu har han inte gjort det på det sättet. Och det är otroligt bra gjort. Sen det är ju alltid gradskillnader här. Han spelar ju mer som tia. Mer än som att han spelar liksom central mittfältare. Så det är ju inte en rak 4-4-2 mittfältare som gör de här målen nu. Dele Alli, det är ju inte. Och det är klart att det finns gradskillnader där. Ja. Det var ju inte Frank Lampard heller i Chelsea de sista 8 åren. Men det är svårt att jämföra mot 90-tal och sådär.
Ja. Absolut. Han har ju en ganska tacksam roll, Dele Alli, där han har
samlat upp lite andra bollar.
Han får göra det, han har ju mandat att röra sig liksom.
Röra sig in i straffområden och sådär.
Ja, precis. Men ändå en fantastisk spelare.
Ja,
vad bra han är.
Ja.
Helt otroligt. Och Manchester United nämnde vi. Schweinsteiger, klar för Chicago Fire. Jag tyckte det kändes lite i hjärtat faktiskt när jag läste det. Han är för ung för att dö.
MLS är att dö alltså nu.
Ja, MLS är väl typ att dö.
Ja, nej men
det är bara, vad jag kan minnas så är det bara en person som har kommit tillbaka från MLS, kommit tillbaka från de döda, det är Jermaine Defoe. Han gjorde en halv säsong i Toronto.
Just det.
Och det enda avtrycket han lämnade där var att han tyckte det var kul att komma till USA.
Ja,
det helt presskår fick påminna honom om att han var i Kanada. Så det var en bra början. Han pytsade in några bollar, tyckte att det var ganska tråkigt att bo i Toronto och sen flyttade han hem till England igen.
Och fortsätter göra mål
och fortsätter pytsa in bollar. Det kommer han alltid göra.
Ja. Nej, men du har en poäng. Jag kan inte heller komma på någon spelare som har gått till USA och sen kommit tillbaka och gjort under succé.
Nej.
Inte sådär på raka armar.
Frank Lampard spelade ju aldrig för New York City eller vad de heter. När han då lånades ut till Manchester City. För han var ju riktigt bra i Manchester City den säsongen som han lånades ut till.
Han var helt okej, det var.
Ja, det var inte liksom den vintage Lampard från Chelsea kanske. Men han avgjorde bland annat mot sin förra klubb.
Kriterade, ja.
Ja, precis.
I slutet där.
Vilket man visste att han skulle göra.
Ja,
så är det alltid.
Absolut.
Men nej, MLS känns väl som att då tar man en sista paycheck. Man tycker att det är rätt gött att bo i USA.
Samtidigt inte kan man ju förstå Schweinsteiger. Jag menar, han får en bra lön för att flytta dit, ett äventyr där borta. Han flyttar till, han får verkligen komma till USA, inte Kanada.
Nej,
han får
precis
verkligen komma till USA. Och han sitter ju verkligen i en situation i Manchester United där han inte får spela överhuvudtaget. Och det, nu har han suttit och lyft lön där ett tag och kämpat på i det tysta och varit proffsig vid sidan. Men det är väl dags att bara,
nej, men han sitter, sätter sig i ett stort hus någonstans, Highland Park där norr om Chicago. Det är ju där alla basketstjärnorna bodde då under Chicago Bulls. Räkna pengar, det är liksom, han kan gå ostört på stan och han kan liksom göra lite det han känner för. Och behöver kanske inte han behöver inte leverera varje träning. Och det är den uppfattning man har i alla fall om MLS.
Så är det.
Sen kanske det är mycket hårdare än man tänker sig. Vi får väl se. Mycket talar för att Zlatan kommer gå dit till sommar och då kommer vi förstås den svenska bevakningen utav den där ligan att stiga lite.
Lite grann kanske.
Ja, lite grann. Den gjorde ju inte det när Ljungberg gick dit.
Nej, men han vet, det var ingen supersexy klubb han gick till heller.
Seattle Sounders. Liksom.
Ja, det är ett långt upp där på västkusten. Alltså, det är ändå, lite offside där.
Ja, ni är lite offside, men det är ändå en av de städerna som faktiskt har en fotbollskultur. De har ju,
ja,
de har ju publik på sina matcher. Jo, det är ju liksom där uppe, nordväst.
Om man ska vara lite kritisk mot vår egen bransch, och det blir ju enklare om du flyttar till New York där korrespondenterna bor.
Ja.
Och bevakar.
Eller Los Angeles.
Eller Los Angeles, ja, där det finns en och annan korrespondent som kan gå på matcher och sådär.
Ja.
Där får vi ju, där det handlar ju om resurser, ja, såklart.
För rent fotbollsmässigt så kanske det är liksom Portland Timbers man ska gå till, som har fullsatt på läktarna och har liksom en fotboll, eller Seattle Sounders.
Men då är det också offside där uppe.
Vancouver Whitecaps, det är ju liksom längs med kusten där, ja, som de har de heta derbyna. Och,
just det. Men ja, ska men du gå sagt, för intresset så här hemma så går du till New York och blir kungen av Manhattan och sådär liksom, mm, och får de rubrikerna. Och då, ja, då, ja, då kommer det vara i rampljuset i, precis, Sverige i alla fall. Men när det gäller Zlatan så tror jag det spelar ingen roll om han flyttar ner till södern där i...
Han är lite speciell.
I USA eller var han ens bosätter sig. Han kommer att bli bevakad ändå.
Mm. Han är lite speciell som sagt. Jag har fått en massa frågor. Jag har fått en fråga från Tobias Eriksson till exempel. Lite med tanke på att Karanka fick sparken här nu. Så... Vad tycker vi om Nevilles förslag att inte tillåta tränarbyten under säsong? Jag är inte så förtjust i det alltså. Jag tycker man måste kunna få ha den utvägen om det inte funkar liksom.
Ja, det tycker jag. De menar transferfönster då för tränare också.
Ja, det är väl, jag har faktiskt inte läst förslaget själv, men jag har sett det twittras om det, att det inte skulle vara tillåtet med tränarbyten under pågående säsong. Som förslag. Men det skulle ju också på något sätt ge en ängslighet i, under varenda sommarfönster. Säg att en jag vet inte, någonstans så vill ju klubben ha den möjligheten även, ja men du får det här liksom, fortsätta
första
då, man...
15 omgångarna liksom, ja, du måste se resultat nu, ja. Nej, det skulle ju bli mer sparkade tränare.
Ja, alltså jag får känslan
på sommaren, menar jag.
Ja, jag får känslan av att tålamodet skulle bli ännu kortare.
Ja, det skulle ju bli. Det skulle ju bli att de skulle bli desperata. En dålig säsong. Ja. Eller, nej, så här. Om man avslutar säsongen i jäkligt kast, som många lag i Premier League har gjort, det går bra under hösten och så bara våren, katastrof. Då skulle ju det innebära att då skulle ju klubben vara väldigt otålig under sommaren och säkert bara, okej, okay, vi bryter där.
Mm. Ja, det är, jag är inte helt övertygad om det. Jag tycker ändå att det känns som en möjlighet. Ta Leicester nu till exempel. Även om jag inte gillar att man svek det förtroendet och högg den kniven i Ranieris rygg, så har man ju verkligen fått effekt. Nu vann man i helgen igen. På ett övertygande sätt, Leicester. Och ser ju verkligen ut som ett riktigt, riktigt bra lag igen.
Ja.
Och jag skulle inte säga att det är Shakespeares förtjänst så mycket. Det var ju mer att Ranieri försvann än någonting annat, va?
Ja.
Och det hade varit synd om inte Leicester hade varit tillåtna att göra sig av med Ranieri. Om det nu hade skurit sig på det där sättet och inte funkade liksom.
Ja.
Nu har det varit väldigt positivt för hela ligan och för, jag menar, för engelsk fotboll överhuvudtaget. Att Leicester är vidare i Champions League till exempel.
Ja.
Att de kunde få det här, den här boosten, den här möjligheten.
Ja.
Lukas Larsson undrar, vem är den näst bästa målvakten i Premier League? För att De Gea är den bästa, tycker jag.
Näst bästa.
Den näst bästa undrar. Han frågar vem som är näst bästa. Han säger inte vem den bästa är. Jag påstår att det är De Gea.
Men han menar väl den bästa andra målvakten i Premier League. Va? Är inte det han frågar?
Ja, jag kan inte läsa. Jag kan överhuvudtaget inte läsa. Nej, du har ju helt rätt. Men vi tar båda frågorna. Vilka är de två bästa målvakterna?
Ja, jag tycker Courtois har varit väldigt bra den här säsongen. Så han har klivit upp som tvåa bakom De Gea för mig. Ja, De Gea har kanske inte varit riktigt lika vass som han var för något år sedan. Då var han ju fullständigt avgörande för United i match efter match och räddade dem verkligen under Van Gaal.
Mm. Jag ser fortfarande den där räddningen han gör mot Chelsea för en vecka sedan.
Ja, den är vass.
Det är det är den sjukaste den här säsongen.
Den är okej.
Den är helt, helt galen alltså.
Den är väl okej.
Men den är väl okej.
Måste ha lite krav också. Han ska
ju ta den.
Ja, han ska. Den ska han ha. Men Den nästa andra målvakten, den är lite lurig faktiskt.
Finns några stycken? För, är Caballero andra målvakt nu?
Nej, han är första
målvakt. Han är första målvakt.
Och Bravo är ju inte den bästa andra målvakten.
Nej, det är han ju inte. Han är ju...
Nej, Caballero är alltså första målvakt nu.
Det är ju många som har två stycken ganska jämnbördiga.
Och Karius är inte den bästa andra målvakten.
Nej, den är inte.
Nej, och jag skulle inte säga heller att... Ja, det är ju Romero eller Ospina,
ja,
som är den bästa andra målvakten faktiskt.
Sen är Form en väldigt underskattad målvakt i Tottenham som gör det otroligt bra så fort han får chansen.
Ja, jo han är okej, det är han.
Men han är inte, jag håller med om, det är inte Ospina eller Romero. Ja, Ospina tycker jag har varit väldigt bra när han har fått chansen.
Helt okej den här säsongen. Han hade ju en tuff period där när han fumlade i Champions League. Inte den här hösten som var nu, utan året innan där. Och ja, då var hans aktier inte så starka där. Men,
så det
där
check inte varit så...
Nej, inte check.
Speciellt
som,
bra.
Inte den gamla check.
Nej, det har hänt någonting där. Men det är intressant den här utvecklingen med att ha två stycken målvakter på ungefär samma nivå. Att det inte alltid är helt uttalat vem som är första keeper.
Det blir mer och mer populärt.
Ja.
Och det var ju faktiskt... Real Madrid när de vinner Champions League när de varvar Casillas och Lopez den säsongen där, då blev ju det lite
blev lite på modet.
Ja, precis. Och sen kör ju Barcelona samma sak och vinner Champions League på det sättet.
Fan att jag inte kan läsa bättre än så. Jag får skärpa mig. Emil Rundgren undrar, stannar Sanchez i Premier League? I så fall, vilken klubb?
Nej, jag tror inte han stannar i Premier League. Det tror jag inte.
Tror inte jag heller. Nej. Jag tror han är färdig med det där landet. Och jag tror det finns egentligen... Alltså det är ju om Manchester United skulle gå in tungt på honom. Vilket de skulle kunna göra. Det finns ju en plats för honom. Men jag har svårt att se någon annan klubb. City har fullt på de där platserna. Och skulle de behöva peta en Sané som har varit väldigt bra.
Ja, de är nog inte intresserade.
Chelsea har en Eden Hazard. Det är om de skulle ersätta honom då om Hazard skulle försvinna till Real Madrid. Men jag tycker det luktar Paris Saint-Germain om Alexis Sanchez.
Mm. Det skulle kunna vara.
Jonathan Linder, tankar kring att Spurs har dominerat Young Player of the Year. Ali vinner i år också. Två åren före dess var det Harry Kane som vann.
Just det. Ja.
Det är imponerande. Den ena är ju en egen produkt, den andra var ju Englands största talang som man lyfte in. Så att där fanns det ju...
Ja, precis. Ja, det är ju en följd av att Tottenham konsekvent nu under Pochettino har satsat på unga spelare. Och det har ju gett resultat. Han lyfte in Harry Kane. Och han fick spela. Och... han lyfte in Dele Alli och han fick spela och de har växt under hans vingar, så att det är såklart en fjäder i hatten till Spurs och deras ungdomssatsning
och deras unga lag överhuvudtaget. Urban Westerberg var kanske inte helt nöjd över att vi tog kullade ju Kanté. Vi har gjort ett par veckor här i sträck med all rätt. Men han vill att vi ska lyfta Gana Gaye från, eller säger man Gaye? Eller Gaye?
Gaye,
Gaye.
Idrissa Gaye. Från Everton.
Everton. Mm. Kanté och Gaye, eller Gaye lika bra som Kanté. Han har haft till och med bättre statistik under säsongen. Men han har varit väldigt bra. Men han bidrar inte alls på det sättet som Kanté gör.
Nej, han hade ju en helt otrolig match där i början av säsongen. Guy. Det var typ första eller andra omgången där. Tredje kanske. Där han var fullständigt fenomenal. Men han... så Kanté känner jag match efter match vinner ju kriget på mittfältet. Det har ju inte Gaye gjort. Nu har ju Everton varit i väldigt bra form senaste tiden. Och då tror jag han syns igen. Men han hade ju en period där jag tyckte han var... anonym och inte speciellt bra. Så att det är en bit kvar att börja hissa upp han i samma nivå som Kanté. Där tycker jag inte han är. Men han har gjort det väldigt bra. Det var väldigt bra värmning i somras. Och
oväntat.
Det är nog många klubbar som ångrar att de inte gick för honom.
Ja, det var väl scoutat utav Koman, får man säga. Victor Munter undrar, har Fosu Mensah och Shaw en framtid i United? Och kommer United fortsätta med fembackslinjen?
Nej, jag tror inte de kommer fortsätta med fembackslinjen.
Det känns ju inte Mourinho.
Nej, det gör det inte. Shaw borde ha en framtid i Manchester United tycker jag. För att han är bättre än Darmian. Och de borde satsa på honom så att han blir bättre än Darmian igen. Ja. Det hade han blivit om han hade fått spela och spela in sig igen. Mm. Men jag tror inte att han har någon framtid. För det verkar inte som att Mourinho har någon förtroende för honom. Nej. När det gäller Fosu-Mensa så är han fortfarande ung. Han har inte fått något förtroende, vilket jag tycker är lite konstigt. För de gånger han fick hoppa in och de gånger han fick spela så tycker jag han var frejdig och positiv. Så att... jag tycker nog att båda borde ha en framtid i Manchester United, men när det gäller Shaw så är jag lite osäker, för att det verkar inte som att Mourinho är något stort fan.
Nej, jag kan tycka det är inte helt, det är inte supertjockt på det där mittfältet heller. Det är ju Pogba som alltid ska in där, sen är det Herrera som förstås varit bra, och sen menar, Fellaini slänger man in då, och nu gjorde han visserligen mål i helgen här, men... jag tycker det borde finnas öppningar för en Fosu-Mensa att få komma in. De har ju massor med matcher kvar.
Mm.
Menar, de kommer förmodligen gå långt i Europa League. De släpar i spelschemat. Liksom, tabellen haltar ju lite grann. Och sådär. Så att de har ju ett tufft spelschema framöver. Så att, tycker det känns som att det borde finnas en öppning för en Fosu-Mensa att få några minuter.
Ja.
Victor Elander undrar, är Emre Can en av Premier Leagues bästa eller sämsta mittfältare? Själv är jag ambivalent. Han kan allt, men gör jag... Vad gör Karn?
Det får du svara på, Sik.
Det är en bra fråga.
Du har ju väldigt starka känslor för Emre Can.
Jag har ju det. Men jag blir inte heller
klok på honom. Du var ju helt lyrisk för ett par år sedan. Alltså. Du var ju helt till dig.
Ja, men alltså, det är ju för att alltså, vissa matcher när man ser honom, jag tycker han var briljant mot Manchester City i helgen. Jag tycker han var fantastisk. Samtidigt så gör han ju några totala misstag på centralt mittfält som man alltid gör. Ja. Men det är någonting, han spelar med sån swagger liksom, med sånt självförtroende. Men någonstans så blir det där självförtroendet också en belastning för honom. För att det är som att i stora matcher, alltså de här mot bra motstånd, så växer han alltid, då är han alltid bra. I stort sett. Alla de här toppmatcherna som Liverpool har varit bra där Emre Can har spelat, så har han varit en av planens bästa spelare. Vi såg det även i Europa League förra säsongen när det blev verkligen, ja, när Villarreal kom på besök, viktigaste matchen, eller mot Dortmund var han också fenomenal sådär. Men samtidigt hemma mot Middlesbrough kan han vara så dålig och spela liksom med, ta sådana konstiga beslut liksom, och ja, jag vet inte det,
så
det,
du är precis som frågeställaren, ja, här precis. Du är väldigt tudelan.
Ja, någonstans så har han alla de där kvaliteterna för att bli en riktig världsmittfältare liksom. Han har fysiken och tekniken och han har passningsfoten. Det är han som slår den där bollen till Firmino som sen borde ha blivit mål. Han gör ju också, gör målet veckan innan där mot vilka var det vi mötte då? Nu står det still i huvudet. 2-1 målet och vinner matchen då förra helgen.
Yeah.
Och sådär, så att han kan väldigt, väldigt mycket, men någonstans så löser han det liksom inte vecka ut och vecka in, och framförallt inte mot motstånd som spelar lite lägre tempo, som kanske ligger lite mer i position, inte kliver upp på honom lika mycket, inte ger honom lika mycket ytor att liksom vandra framåt, utan det här måste kanske vara en mer Jordan Henderson typ, och bara liksom hålla rytmen i spelet igång och spela enkelt. Och han vill ju alltid slå en svår passning till exempel. Han,
yeah.
Man ser ju aldrig honom spela i sidled, nästan.
Nej.
Utan han vill alltid hitta en passning framåt. Och det är inte alltid en bra sak.
Nej.
Sådär. Så den här är snygg.
Det är han. Han har, det får man igen.
Han har fin frisyr.
Jag vet att du har en plansch på väggen hemma.
Kan vara så. Kan vara så. Mattias Strömberg undrar, hur mycket tror ni City kommer att spendera i sommar och hur lång tid kommer Pep få att få till laget?
Han har ju
säkert
tid att jobba på. Skrev han 3-årskontrakt som man brukar göra? Eller?
Det gjorde han säkert.
Ja, då får han ju hela nästa år i alla fall, utan tvekan. Och det kommer spenderas massor i sommar, det är helt övertygad om. Man kommer bygga om hela det där.
Jag tror inte han är riktigt nöjd med sitt centrala mittfält.
Mittfält och försvar kommer han bygga om. Så det kommer spenderas, jag skulle säga att det kommer spenderas i runda slängar runt 1,6 miljarder.
Ja.
För en gissning.
Ja, för en gissning. Och vilka positioner är det tror du först kommer? plockas in.
Ja. Ytterback, mittback, mittfält.
Målvakt.
Målvakt. Mm. Ja, det är ganska många positioner.
Ja, då är du uppe i de där 1,6 miljarder. Om du ska 1,6, ha de spelarna 2.
Ja, det kan vara 2 miljarder också. Jag tror inte de kommer få så mycket pengar för de spelare som kommer slösas ut heller. Så att det kommer bli ganska stor nettoutgift.
Ja, det kommer det nog bli. Riku undrar, största målvaktsmissen i Premier Leagues historia. Han nämner enkelmans miss på eget inkast. Det var ju Olof Mellberg som skulle kasta hem till egen målvakt.
Ja, alltså, just det.
Gleden under foten på honom just och rulla in i bortre stolpen.
Där skulle ju domarna ha dömt bort det målet eftersom enkelman inte rör bollen.
Och ja, för att inkast är indirekt.
Ja, precis.
Men han nuddar inte bollen alls.
Alltså, det är en definitionsfråga. Jag tror att han inte gör det.
Nej.
Att han missar den helt. Och sen kan man säkert gå in i detalj. De hade inte så bra kameror på den tiden. Nej, så kunde zooma in. Så att, kan man så kanske se att den snuddade den ena dobben där. Mm. Men om man utgår från att han inte rörde bollen så skulle domarna döma.
Nej, då ska det inte vara mål.
Nej. Men jag kan inte komma på
honom. Vad händer då? Är det nytt inkast bara? Eller?
Jag tror att man
är det felaktigt inkast?
Ja, det finns faktiskt rätt många krångliga fotbollsregler när det gäller sånt där. Och där man inte riktigt vet vad det är. Om det blir typ... om man får göra om inkastet eller vad det är, det vet jag inte. Men det finns några sådana här riktigt så här, skumma regler. Jag tror så här, om man råkar göra mål på en eget mål på en inspark, då blir det inte mål heller.
Nej.
Utan det blir hörna eller något sånt där. Ah. Något sånt där jättekonstigt. Nej, det finns sådana här sånt där som aldrig händer, som man aldrig har funderat över. Mm. Men man fick någon sån här introduktion på domar kurs på någon sån här tränarutbildning någon gång, och då var det sån här regler som man aldrig har överhuvudtaget tänkt på, som aldrig inträffar, men sen någon gång i den där 10 000:e matchen, då sker just det där.
Vi fått ett par exempel de senaste veckorna på det här, spel tillbaks till målvakten med huvudet, när man gör det, försöker hitta kryphålet i regeln då, som till exempel när man lägger sig ner på knä och nickar en boll på planen, eller när man trixar upp bollen och nickar tillbaks till målvakten, då döms ju också indirekt frispark, för att det är osportsligt att försöka komma runt en regel som gjord för att man inte ska
kunna... Ja, det är så!
Ja, absolut. Ja. Okay. Det kommer jag ihåg, eftersom vi spelade ju fotboll när tillbaka passningen blev en regel överhuvudtaget, när det blev förbjudet. Och då kommer jag också ihåg att alla gjorde det här på insparkar till exempel. Klassiken var ju förut på insparkar, målvakter som inte kunde sparka långt.
Nej.
På insparkar. De spelade ut till en back som passade tillbaka, så plockade han upp dem med händerna och så slog han en vanlig utspark liksom. Och det som de gjorde då var att målvakten chippade upp den lite grann till en back, och så nickade han tillbaka till målvakten.
Ja, just det.
Och så kunde han ta den med händerna. Och så ganska snabbt efter att den här regeln infördes, så infördes det också en regel som sa att du får inte medvetet liksom gå runt den här regeln genom att till exempel nicka då en liggande boll tillbaka till målvakten och sådär. Och det har ju gjorts ett par gånger. Det var någon i Frankrike, så tror jag att vad heter han, Inter yttern där också gjorde det nu nere i Serie A för ett par veckor sedan. Okay. Då blev tilldömt indirekt frispark.
Ja, okay. En annan regel som många inte har koll på, det är det här, om man slår en inspark så får inte den egna spelaren gå in i straffområdet.
Nej.
Och ta bollen.
Nej.
Nej. Men samma regel gäller, och även om du döms en frispark i eget straffområde, då bedöms den på exakt samma sätt som en inspark. Att då får inte heller spelaren stå i straffområdet och ta emot den, utan bollen är i spel först när bollen är utanför eget straffområde. Ja. Det är inte många som har koll på det. Det ser man ibland så där även i Premier League så där att de blåser av för dig någon gång, och spelarna säger, varför blåste du?
Ja,
men det gäller där. Det gäller även frisparkar i eget straffområde.
Ja. Nej, det är mycket tricks. Det är ganska kul.
Ska vi köra en podd med
bara
konstiga regler?
Knasiga regler. Ja. Ja, men på just det där med tanke på inkast där indirekt, så finns det någonstans ett klipp från, jag tror det är en amerikansk college-fotboll. Det är någon som gör en sådär inkast med en volt som får världens jävla tryck på den. Så den går, alltså han är typ vid mittlinjen, den är på väg rakt in i straffområdet. Och alla, du vet, alla är medvetna om den här regeln. Den får ju, alltså går den rakt i mål så är det ingen mål. Så målvakten flyttar på sig och alla flyttar, och så kommer en back och ska nicka undan den, för han har inte riktigt fattat det. Och ska nicka undan den och nickar den upp i ribban och sen in i
mål.
I mål. Den borde ligga på YouTube. Jag kommer, det här var en sån där, när jag jobbade på SVT för en massa år sedan, så kom den här som ett klipp på någon sån här nyhetsfeed. Typ Reuters eller någonting, som en kul grej en söndag. Så jag kommer ihåg att jag gjorde den. Han nickar den då, ribba in, och så blir det mål till slut i alla fall. Man ser hela laget akta på sig, och så är det en som inte riktigt är med på den här regeln.
Ja.
Någonting som jag kommer att tänka på precis nu. Som sagt, borde ligga på YouTube om man gillar. Annars får vi lägga upp den här på vår Facebook-sida. Gå in och gilla oss där. Det kan vara lite lättare att hålla diskussioner, och man lägger upp grejer på Twitter. Det blir sånt flöde, det bara försvinner allting. Så gå in och gilla oss på Facebook, så vi läser av era frågor och tankar där också, ska ni veta. Och bara därför så tänker jag ta en fråga från just Facebook precis nu. Joakim Hersle skriver: som Chelsea-supporter är jag givetvis fantastiskt nöjd med årets säsong, och titeln känns nu ruskigt nära. Men Moses-hypen kan jag fan inte bara förstå. Defensivt är han klappusel, och offensivt ytterst ordinär. Sen så tar han några exempel till på varför Moses då inte är den världsspelaren som många utmålat honom som. Och så säger han med vänlig hälsning Chuck Berry.
Han började ju säsongen väldigt, väldigt bra när han blev satt i den rollen. Och där i höstas tyckte jag att han var väldigt, väldigt bra. Men han har tappat i takt med att säsongen har fortskridit. Och jag tror att det är den positionen som Chelsea kommer uppgradera i sommar. Jag tror att man kommer titta på en wingback som är strået vassare defensivt, som fortfarande har den där offensiva delen i sitt spel. Jag håller med om att det har blottlagts mer och mer hans defensiv under säsongen.
Helt klart. Sen var det ju så att man har också ställt Moses prestation mot tidigare säsonger. Då har han ju varit
liksom, Ivanovic typ. Ja, eller han bara själv. Eller menar du han själv?
Ja, där han själv har varit.
Jo, precis. Det var ju så speciellt när hans offensiv spelare klev ner och blev wingback och gjorde det väldigt bra inledningsvis.
Precis. Nej, men han själv har liksom inte varit en del av den där truppen. Han har varit utlånad till höger och vänster. Och yeah, aldrig riktigt kommit, alltså han har aldrig kommit upp i den nivån som han hade i Wigan då för, vad är det, 5 år sedan han kom till Chelsea.
Något sånt.
Som 20-21-åring då. Det var väl under Martinez, va, i Wigan som han var sådär bra.
Det var då han var bra, ja.
Ja, precis. Och så kom han till Chelsea och sen han aldrig riktigt. Så att det helt plötsligt fanns en plats över för honom överhuvudtaget i Chelsea. Och det gjorde på något sätt att man håsade prestationen lite till. Här är en fundering som jag tror flera har. Jag vet inte, jag tror att vi kan reda ut den. Jesper Redig har skrivit till oss också på Facebook: om vi leker med tanken att Leicester otroligt nog skulle vinna Champions League och United skulle vinna Europa League, och att United då även missar topp 4, skulle England ha 6 lag i Champions League nästa år? Och det skulle de inte.
Nej.
För det som händer då är att den fjärde platsen helt enkelt blir en Europa League-plats.
Fjärdeplatsen blir Europa League.
Fjärdeplatsen i ligan blir en Europa League-plats.
Ja, det ser jag. Nu tror jag inte den risken är så stor.
Nej, men jag tror inte heller den risken är så stor.
Man vet ju aldrig.
Nej. Det är väl, visst är det Everton som åkt dit på den, va? Nej, Tottenham är det som åkt dit på att komma fyra samtidigt som Liverpool vann Champions League 2005.
Ja, då var det ju Everton som blev blåsta.
Då var det Everton.
Ja, som blev blåsta. Nej, förlåt. Då la de ju till en plats. När Liverpool tog den, då la de ju till en plats. Everton fick ju kvala till Champions League. Men det var Liverpool.
Precis, men de misslyckades kvala då.
Det var ingen regel för det, så UEFA gav ju dem en fribiljett till Champions League.
Nej, men det var Tottenham när Chelsea vann Champions League.
Då blev Tottenham
som de blev blåsta. Så var det. Så risken finns ju att det bara är 3 Champions League-platser att spela om. Men då ska som sagt Leicester vinna Champions League. Och det känns ju som att det finns några hinder på vägen där. Det har varit kul att se en Robert Hood lyfta en Champions League-buckla. Var han med då i Chelsea när han hade lämnat för Stoke redan då? Det var längre sedan som han spelade för Chelsea.
Ja.
Det var ju över 10 år sedan, va?
Nej, så länge sedan.
Han var ju landslagsspelare där ett tag också för Tyskland ju.
Ja, jo, men det är länge sedan. I och för sig, åren går.
Ja, det gör ju det. Fan, det är 2017 nu, Kalle.
Ja, det är sjukt alltså. Ja, det är sjukt alltså. Han var där 2006, det är fan 11 år sedan. Det är helt sjukt alltså. 11 år sedan.
Galenskap.
Ja, fan.
Jag ska se, vi hade fler frågor sagt, från...
Dags att sätta punkt snart och gå ut och göra något med sitt liv medan det varar.
Ja, precis. Jag hade en fråga till här från Gustav Fredriksen från Facebook. Han skrev: hej, ni har gjort alla möjliga konstiga lagsammansättningar under Premier League-poddens historia. Jag skulle veta hur er lång elva skulle se ut med aktiva långa spelare som typ Zlatan, Carroll, Fellaini, Benteke, Crouch och dylikt.
Ja, det skulle bli en jäkligt lång elva om man skulle
plocka... Courtois i mål.
Han är längst där.
Jag tror han är längst. Nej, Forster för fan.
Forster måste ju vara grotesk.
Grobianen, han är ju 2 meter.
Ja, Edwin van der Sar var väl 1,99 eller något sånt där.
Ja, Isaksson är 1,98 va?
Ja.
Något sånt där.
Ja, men vi tar Forster där då. Ja.
Courtois har jävligt långa armar däremot. Ja, det extremt långa
armar.
Det
där fanns så bra i luften.
Ja, mitt backar finns det ju gott om.
Ja, det finns det. Men vi ska ha riktiga fyrtorn nu. Alltså riktigt stora. Alltså långa.
Ja. Precis. Det är ytterbackar tror jag kommer bli det största problemet.
Tror du?
Att hitta riktigt långa ytterbackar.
Ja, det blir ju inte riktigt.
Får vi plocka in Jonas Olsson? Han har spelat lite ytterback.
Ja, han har spelat en del ytterback, det är sant. Ja. Jonas Olsson är nog vänsterback.
Han är 1,93 kanske?
Ja, det är nog.
Något sånt?
Det är nog.
Och centrala mittbackar, vad har vi? Man vänder sig spontant till Stoke för att de har ett väldigt långt lag fortfarande.
Ja.
Shawcross, jag vet inte, han är väl en och...
Ja, han är nog 90, det är han säkert. Men alltså, det måste ju finnas längre försvarare. Nu kommer jag inte... Alltså, Arsenal hade ju riktiga fyrtornen.
Ja, Mertesacker ska ju. Ja, han är ju väldigt lång.
Han är lång.
Matip är väldigt lång.
Ja, det är han.
Han är ju 1,95 eller
Matip
något sånt där.
Matip och Mertesacker mittbackar då. Ja. Jonas Olsson vänsterback. Men nu snackar vi ju inte kvalitet.
Nej, nu skulle vi ha långa spelare. Ja.
Sen skulle man kunna ha högerback. Man skulle kunna ha där en riktigt lång högerback.
Ja, alltså det är ont om långa högerbackar skulle jag säga. Det känns som ett kort släkte.
Ja, det gör det faktiskt.
Hur lång är Valencia? Han har ju spelat högerback.
Ja, men han är inte mer.
Han är inte lång liksom.
1,84 liksom.
Ja.
John O'Shea spelade ju en del högerback back in the days. Det gjorde han faktiskt. Han är 1,90 typ.
Ja, det kan
men det är en bra.
Ja, men då tar vi slänger vi in John O'Shea då. Och sen så 4 mittfältare. Det ska väl inte vara svårt. Vi kan väl plocka in en Paul Pogba i 1,90 någonting.
Ja, han är lång. Vieira ska in.
Ja, men han är inte aktiv.
Nej, det ska vara aktiva. Ja. Det ska vara aktiva.
Steven Nsonsi, synd att han inte är kvar. Han är ju väldigt lång.
Han är lång.
Men han är ju i Spanien.
Det har ju förändrats ganska mycket där kan man ju säga. På alltså längd på...
Ja, vi ser, vi har en Kanté som är 1,69 som dominerar liksom.
Matic skulle vi kunna ta in där.
Matic är ju lång.
Pogba och Matic.
Pogba och Matic centralt då.
Ja.
Vad vi för Arnautovic till vänster.
Ja,
han är 1,91 eller något sånt där tror jag.
Okay.
Och han är ju en vänsterytter.
Ja.
Och då frågar vem man har till höger. Har vi någon lång högerytter?
Nej, kanske inte har någon riktigt lång.
Inte så där inte nej, utmärkande nej. Lång.
Alltså, det är så en John Walters typ liksom.
Ja, men precis. Vad är John Walters? Han är inte mer än 1,80. Jag tror inte det.
Jo, det är han. Det tror är han. Ja, det är han, men han är inte mer än 1,85, det tror jag inte.
Nej, det får ju duga i sådana fall tycker jag.
Ja.
Han skulle väl kanske vara enda spelaren under 1,90 då. Det är ju John O'Shea kanske är ju...
1,83.
Ja. John...
Ja, det är inte så långt.
Nej, det är inte superlångt alltså. Men jag är osäker på om vi har något annat
Vi tar att stoppa in där. Han är ändå ganska stor och bastant. Ändå.
Ja,
det blir en skräckinjagande elva med honom.
Ja, det får man säga.
Och Crouch vi... blir ju in där längst fram. Crouch och Zlatan.
Crouch och Zlatan. Är Zlatan längre än Carroll?
Andy Carroll. Jag vet inte hur lång Andy Carroll är.
Nej, rätt lång. Det måste han vara. Jag slår att han är 1,93 va?
1,93 sägs det att han är.
Carroll, är de lika? Ja, men då vinner ju Zlatan på att han är bättre helt enkelt. Hur lång är Benteke då? Och en sån där som Rudiger Stedd. Det är också en lång jävel.
Ja, det är en lång jävel. 1,91 är Benteke.
Ja, men då går han bort på att han är 2 centimeter kortare då. Rudiger Stedd är också någonstans där uppe. Och...
1,94 är Zlatan.
1,94 är Zlatan. Ja, då är han ju given då bredvid Crouch egentligen.
Ja, men det får bli så då.
Ja, men det är en livsfarlig elva.
Gerstedt är 93.
1,93 också, ja. Ja, men det är en Det är en tuff elva att möta.
Det är en bra elva på fasta.
Ja, det får man säga. Fellaini fick inte plats.
Nej, han skulle ju också kunna in där på centralt mitt såklart.
Ja, men det är alltså Matic och Pogba.
Det är bra.
Ja, det
är bra.
Det duger. Ja, hörrni, det fick vara allt för den här veckan. Vi hörs med vecka igen och kolla in Facebook. Jag ska försöka hitta den där inkastet och slänga upp där för er om ni inte orkar googla. Tills vi hörs nästa vecka. Ha det gott.